Producent idag var Karin Arbsjö. Tekniker André Ljungberg. Jag heter Lisa Wall.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-9:30 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Här är Ekot. USA:s president Donald Trump säger nu att han är besviken på techmiljardären Elon Musks kritik mot republikanernas budgetförslag och är nu osäker på om deras tidigare vänskap har någon framtid. Vår korrespondent Gina Lindberg.
Man kan väl konstatera att samarbetet mellan Donald Trump och Elon Musk, det var redan över, men nu verkar även vänskapen vara över, för att det står klart efter de här uttalandena från Trump idag i ovala rummet. Trump fick frågor om den kritik som Elon Musk har riktat mot Trumps budgetförslag och Trump sa: "Jag är mycket besviken på Elon Musk", och han svarade också att han vet inte om hans vänskap med Musk kommer att överleva detta.
And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Elon Musk svarade blixtsnabbt på sociala medier på X och kallar Trump för otacksam. Utan mig skulle Donald Trump ha förlorat presidentvalet, så att ordkriget är i full gång, samarbetet är över, vänskapen verkar också vara över.
Så har vår korrespondent Gina Lindberg. Och efter Donald Trumps uttalanden om Elon Musk så föll aktiekursen för Elon Musks elbilsföretag Tesla med 9% på New York-börsen. I höst är det slutsnusat för skolpersonal i Kungsbacka, i alla fall på arbetstid. Och kommunens skärpta riktlinjer gäller även vitt snus och e-cigaretter. Ronny Ripgården är lärare och ordförande för Sveriges lärare i Kungsbacka.
De kommentarer jag har fått där tycker nästan att det är ett intrång i deras integritet. Så allvarligt har någon uttryckt sig. De är väl ganska klara på att nej, men vi snusar kanske inte framför eleverna. Men när man inte har elevtid eller undervisningstid så förstår man inte riktigt det här beslutet.
Förbudet har egentligen funnits i flera år, men har inte efterföljts i alla skolor. Men nu har politikerna uppdaterat riktlinjerna mot alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar i kommunen. Emanuel Forsell, moderat och ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun, förstår kritiken.
Men samtidigt så lägger vi som skola och som samhälle mycket tid, energi och pengar på att undervisa om till exempel narkotika, alkohol och nikotin. Ska det vara trovärdigt, då är det också rimligt att våra medarbetare inte nyttjar produkterna på sin arbetstid.
Reporter Sofia Diaz i samarbete med P4 Extra. Finlands regering vill skärpa kraven för permanent uppehållstillstånd i landet. Det skriver de i en proposition som enligt AFP väntas gå igenom. Bland annat vill regeringen införa krav på språkkunskaper och arbetslivserfarenhet och att man bott 6 år i landet istället för 4 år som det är idag. Ekot, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Den här torsdagskvällen i P1 går vidare med en berättelse ur verkligheten.
Det är inte mycket mer än ben. Kindben och höftben och bröstben. Och förstår att jag måste vara rädd för hennes liv.
När Ida är 13 år gammal börjar hennes stora syster,
försvinna. Inte plötsligt, men bit för bit. Hon har drabbats av en ätstörning.
Från samhällets sida så var det ju mer ett hjärnspöke. Det var ju bara att rycka upp sig. Och sen också liksom skuldbeläggande.
Men en dag, hemma vid köksbordet, säger hennes syster någonting som fastnar.
Och i samband med det så beskriver hon det. Och då är det inte lika märkligt att svälta sig själv.
Någonting som kommer driva henne till att bli forskare. För att en dag kunna bota sjukdomen. Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Idas berättelse.
Jag var väldigt mycket med min stora syster. Hon lät mig vara med väldigt mycket. En klok, smart tjej. Hon var inte så galen och vild liksom. Jag var säkert ganska irriterande lilla syster som ville vara med alltid. Hon var snäll och lät mig.
Ida är tonåring i Kristianstad, Skåne. Och hennes stora syster Johanna är lite av en idol för henne. De har alltid älskat att umgås med varandra. Både när de var yngre.
Vi har båda hållit på med rytmisk gymnastik. Så det var en del käglar och bollar och liknande som kastades på gräsmattan. Dans när vi var yngre. Vi gjorde dansar ihop. Och,
och när de blir tonåringar.
Man ville ha hennes kläder. Jag fick låna hennes kläder alltid. Men jag kommer ihåg att hon arbetade deltid i en butik. Så köpte hon kläder därifrån som jag tyckte var ursnygga. Jag minns faktiskt ett par linnebyxor väldigt tydligt. En liksom kostymlinnebyxa i beige.
Ida minns också stora syster Johannas klassiska pilotjacka.
Och den var ju oversize. Med en brun med stor liksom vit fluffigt foder och päls. De tyckte jag var riktigt snygga.
Och någonting som för systrarna samman är kärleken till livemusik.
Varje sommar åkte vi till spelningar på Riddarholmen. Och jag var ju säkert bara 13 år och fick följa med henne och hon tog ansvar för mig. Jag bodde hos mammas väninna och det var fina sommarminnen.
Men det händer också någonting annat som gör att systrarna sammansvetsas extra hårt. Det är efter att deras föräldrar separerar.
I och med vår föräldrars separation och vi hade en lilla syster som var så pass mycket yngre så blev det lite som att vi växte samman. Jag och min stora syster och det blev ett bra team. Och ett viktigt team.
Men deras team kommer att skakas om och utsättas för en enorm prövning.
Och sen så kom ju då sjukdomen.
Ida är runt 13 år gammal när hon förstår att någonting inte står rätt till med hennes stora syster.
Jag minns några så här första händelser att det börjar med att man tränar lite mer. Tänker lite mer på vad man äter och utesluter fler och fler. Och till slut så finns det bara en liten lista på mat som man accepterar. Liksom. Ett starkt minne, tidigt minne från hennes sjukdom. En plommonpaj som hon då kräktes upp, vet jag. Sen finns det också många minnen av liksom hur mamma och min stora syster promenerade på nätter av för att hon hade ångest och inte kunde
bara i sig själv liksom. Och att det sen blev mer och mer svåra middagar. Vi åt alltid, nästan alltid gemensamt, förutom om någon hade varit på någon aktivitet och så. Men där kan jag minnas ångesten kring matbordet också. Den här stressen. Att hon måste äta, men vill absolut inte äta. Jag kan se det framför mig. Ja, men runt vårt runda köksbord. Pinnstolarna. Tystnaden.
Ida vet vad det kallas. Det som hennes syster har drabbats av. Det är anorexia. En ätstörning som får henne att aktivt svälta sig själv. Ida har sett sjukdomen förut. När en bekant i familjen blev sjuk. Och hon förundrades över hur sjukdomen kan vidmakthålla en persons liv. När hungern är en sån överväldigande stark känsla.
När jag var ännu yngre. Då minns jag att jag tyckte det var helt... Det gick ju inte att ta in att någon skulle kunna svälta sig själv. Eller se sig själv som tjock fast man är så pass tunn och så. Jag vet ju hur det själv känns att vara hungrig. Det är liksom... Och välmåendet av att få äta sin mätt. Liksom. Det är orimligt att, för mig att göra något annat med stark hunger.
Och nu har ätstörningen tagit tag om hennes syster. Och verkar inte släppa taget. De tar kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och får en tid.
Och sen fick hon ju dietist och ett schema som skulle ätas efter med frukost, mellanmål, lunch, mellanmål och middag. Säkert ett mellanmål till som satt på kylskåpet.
Men Johanna kan ändå inte förmå sig att äta ordentligt. Och stämningen runt matbordet blir allt mer spänd. Och Ida får se sin syster bli stadigt sämre.
Men sen försvann hon ju mer och mer, alltså fysiskt. Kroppen försvann ju liksom. Hon blev ju mindre och mindre. Mer frusen och blåare om läpparna och... Man ser alldeles för mycket ben. Det är inte mycket mer än ben. Kindben och höftben och bröstben. Och just också det här att inte hon kunde se det själv i spegeln. Hur tunn hon var. Utan vi fotograferade henne och då kunde hon se. Det är också något minne som jag tänker på ofta, att vad det var. Varför man kan se det på en bild men inte i spegeln.
Och de fina linnebyxorna och snygga pilotjackan som Ida tyckte om så himla mycket passar inte hennes stora systers kropp längre.
Det... Ja, men jackan är det just att den var tung för henne. För tung att bära liksom. Och så var hon ute och promenerade med den. Och byxorna, att de bara hängde. Ah. Nej, då var hon ordentligt sjuk.
Det är under ett år under tonåren som Idas stora syster Johanna är i kritiskt läge. Det är risk för att hennes hjärta ska ge upp. Deras mamma slutar jobba och vårdar nu henne hemma på heltid. Och när deras mamma inte kan vara där så får Ida rapportera för henne om Johanna har ätit eller inte.
Min syster slöt sig liksom och det var bara min mamma som fick liksom hjälpa henne. Hon måste ha kämpat otroligt. Som nästintill ensamstående.
Nej, men än idag så blir jag väldigt berörd av att tänka på det. Och förstår att jag måste vara rädd för hennes liv. Mm. Men flydde väl också då till vänner. Jag behövde väl också komma ifrån det jobbiga. Att det inte är en vacker sjukdom, det är ju verkligen, verkligen sant. Det är en fruktansvärt svår sjukdom. Hela vår familj har det påverkat och satt spår, såklart. Jag blev ledsen för min systers skull, för min mammas skull, för min egen och min lilla syster.
Mitt i allt det svåra börjar Ida lägga märke till någonting som gör henne allt mer arg. Det blir tydligt för henne hur lite samhället verkar begripa om situationen och hur snabbt skulden riktas mot föräldrarna.
Jag minns det som en oförståelse från samhället. Att vi kunde ju i familjen så tydligt se hennes kamp och hennes sjukdom. Medan från samhällets sida så var det ju mer ett hjärnspöke. Ja, men väldigt klassiskt. Det var ju bara att rycka upp sig. Och sen också liksom skuldbeläggande. Jag vet inte om det var så, men det var så jag upplevde det, som att det skuldbelagdes både mamma och pappa. Och liksom, det fanns väl en del sådana gamla uppfattningar som egentligen var ännu äldre, men som levde kvar i samhället. Att det handlade om en kontrollerande mamma, en frånvarande pappa. Jag minns att jag blev väldigt arg. Det var så uppenbart för mig att det inte var så. Och att det redan där började gro någonting i mig, att det finns något annat bakom det här än de här missuppfattningarna.
Idas syster har haft anorexia under nästan 3 år. Hela Idas högstadietid. Nu mår hon så pass dåligt att hennes mamma stannar hemma från jobbet för att vårda henne. Och Ida flyr till vänner för att komma bort. Sjukdomen påverkar hela familjen. Men plötsligt, med konstant hjälp av deras mamma, så ändras någonting. Steg för steg så börjar stora syster Johanna långsamt bli bättre. Ida vet inte vad det är som gör att det vänder. Men hon får tillbaka sin syster igen.
Nej, men jag minns det som att vi började hitta på mycket mer tillsammans utanför hemmet. Liksom. Åka på resor. Vi åkte till grekiska ön Kos tillsammans. Och åka till Stockholm tillsammans. Och prata om att vi skulle bo här en dag. Och vi var ju på ett otal spelningar med Kent.
Sjukdomen släpper sitt grepp, men bara delvis. Johanna är inte längre i livsfara och Ida får tillbaka sin syster i vardagen. Men under ytan finns spår kvar, sånt som inte syns, men som fortfarande styr.
Nej, men den här överhängande oron och ångesten har ju lättat där. I och med att det inte är kritiskt längre liksom. Men sen minns jag ju liksom spår av sjukdomen 5-10 år efter att hon blev normalviktig. Det fanns ju mycket annat ätstört kvar. Ångest och kroppsuppfattning och annorlunda ätbeteende i många år.
Ida märker att de ätstörda tankarna finns kvar länge. Det är först efter flera år efter att hennes stora syster blivit normalviktig som den verkliga vändpunkten kommer. Ida hör sin syster säga någonting som hon aldrig tänkt på förut. Ett möjligt svar på en fråga som hon ställde sig redan som barn. Hur klarar man av att svälta sig själv när hungern är en av människans största drivkrafter?
Men jag minns det som att vi är i köket, vi äter kött i alla fall. Och i samband med det så beskriver hon det. När hon först då uttryckte att hon kunde känna sig både hungrig och mätt igen. Alltså bara, jaha, men hon har inte bara stått emot. Utan hon har faktiskt inte känt de här känslorna. Då är det inte lika märkligt att svälta sig själv.
Hon förstår det inte då. Men det är en tanke som aldrig kommer att släppa henne. Kanske är det så att hos vissa personer så är hungersignalen rubbad. Viljan att förstå vad som hände hennes syster leder Ida in på att börja studera nutrition i Stockholm. Inspirerad av den dietist som hennes syster fick under tonåren vill Ida också lära sig om vad kosten gör för kroppen. Under utbildningen väljer hon att rikta in sig på neurovetenskap, en del av forskningen som försöker förstå hur hjärnan fungerar.
Då hade vi en föreläsare som föreläste om hunger och mättnad och hur det regleras i hjärnan. Och då minns jag hur lätt det var för mig att ta till den kunskapen och hur fascinerad jag blev av just de där nervcellerna och de mekanismerna.
När föreläsaren står framför klassen och lär ut om just hunger och mättnadssignaler i hjärnan slungas Ida tillbaka till köket hemma i Kristianstad. Till när hennes syster berättar att det är känslor som hon har saknat i flera år.
Och tänkte att det måste vara det här hon har pratat om.
När Ida ska göra sitt examensjobb letar hon upp föreläsaren och frågar om hon får göra det i hans labb. Där vet hon att de undersöker just de här frågorna. Och det ska bli början på en lång forskarresa om vad som sker i hjärnan när man drabbas av anorexia.
Ja, men jag hade ju hittat min plats definitivt. Det är det här jag ska göra. Det är det här jag ska använda mina minnen till.
Ida går längs med korridoren i en av byggnaderna på Karolinska institutet i Stockholm, där hon forskar på heltid. Hon går in i ett av rummen och sätter sig framför ett stort mikroskop. De har tagit en tunn bit hjärnvävnad från anorektiska möss och från friska möss och fotar deras hjärnceller med hjälp av mikroskopet. Bilden på hjärncellerna dyker sedan upp i datorskärmen bredvid. För den anorektiska musen så finns ett tätt nät av röda små ljus.
I rött, fluorescerande i rött, stjärnliknande celler som är mikrogliaceller. Och då ser vi flera av dem i mössen som är anorektiska i jämförelse med de friska.
Det Ida ser i mikroskopet, det röda nätet av celler i den anorektiska musens hjärna, pekar på att det finns en biologisk förklaring bakom anorexia. Att vissa personer går runt med en ärvd genetisk sårbarhet för att utveckla sjukdomen.
Man ärver en genetisk sårbarhet att utveckla sjukdomen. Men det krävs också en faktor i miljön eller någonting i miljön som triggar igång sjukdomen.
Tänk dig att den genetiska sårbarheten är som torr ved och fel miljö.
Där det kanske finns mycket smalhetshets, bantning, dieter och så vidare.
Fungerar som en gnista.
Och så triggas det igång.
Tillsammans kan de tända någonting som är svårt att släcka. En förändring i hjärnan som rubbar hungersignalerna och gör det möjligt för vissa att aktivt svälta sig själv. Anorexia är inte bara biologiskt. Ångest och tvång är en stor del. Men för den delen så finns det en behandling. Det finns det inte för vad som sker rent biologiskt i hjärnan. Och det är vad Ida brinner för att ändra.
För även om jag absolut går att bli frisk och min syster blev frisk och så, så var det en lång väg. Och det är inget man accepterar i andra sjukdomar, att vi inte har en fullgod behandling. Och mycket bygger väl på att vi inte förstår vad sjukdomen innebär, vad det är som händer. Så vi måste förstå vad det är som händer i hjärnan och kroppen. Och i slutändan då kunna ta fram en behandling som är effektivare än det vi har idag. Och det är väl den absoluta drivkraften. Att hjälpa dem som är drabbade, deras familjer, med behandlingen. Men även förklaring. Vad är det som händer? Så att man får förståelse för att vad det är för sjukdom.
Idas syster är källan till hennes drivkraft. En källa som är bottenlös.
Jag hoppas på att fortsätta livet ut och forska om anorexi. Alltså det finns ju hela tiden saker att upptäcka. Och det är det som det roliga generellt med forskning. Att det finns hela tiden mer att göra, mer att förstå. Och att då få göra det inom ett område som man själv har delvis upplevt, det är fantastiskt motiverande.
Men stora systern Johanna är så mycket mer än jobbmotivation. Så mycket mer än vad som drabbade dem som tonåringar. I slutändan är hon framförallt hennes stora syster.
Nu när vi ses handlar det väl mest om att bara hänga och umgås. Så får jag ju mycket råd av henne och ber om mycket råd från henne i olika situationer. Hon är väldigt klok, intelligent. Men jag älskade ju att vara med Johanna. Och det gör jag nu med.
Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudmix av Astrid Anka Krona.
Vill du höra fler avsnitt av Verkligheten? Sök på Verkligheten i appen Sveriges Radio Play. Där finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Jag vet att det finns morgon- och kvällsmänniskor. Men för mig känns det som ett straff varje morgon när veckaklockan ringer. När jag väl kommer upp brukar det kännas bra efter ett tag. Men när jag väcks ur min sömn känner jag mig kränkt som människa. Känslan är att jag inte äger mitt liv. Vad är det att äga sitt liv?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden.
Egentligen ställer du två frågor. En enkel och en svår.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Maila till oss på redaktionen. Allvarligt talat i ett ord. @sverigesradio.se Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Vetenskap får vi strax, men först ett tips om senaste utgåvan av Språket.
Vi är värdedrivna och jobbar agilt. Här är det högt i tak och vi levererar värde. Vad säger du om det, Susanna Karlsson?
Ja, men det låter som saker man har hört på jobbet i olika sammanhang.
Du lyssnar på Språket med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om arbetsplatsjargong. Men vad betyder det ens?
Det är, alltså, jobb agilt betyder väl att man är anpassningsbar.
Ja.
Och vad hade du mer?
Värdedrivna. Vi är värdedrivna.
Det tror jag ska betyda att man har en värdegrund och man låter den styra verksamheten.
Ja.
Men det tänker jag att det har de flesta verksamheter. Ja. Det är inte så unikt.
Här är det högt i tak.
Här ska man kunna säga vad man vill.
Ja, fast ändå vara värdedrivna. Det får inte vara för högt i tak.
Nej, precis. För då kan man få problem med sina värden.
Mm. Det här var faktiskt från journalisten Fredrik Kullbergs lista de 30 vanligaste företagsflosklerna. Vi ska prata om den här typen av språk idag.
Ja, det ska vi göra.
Arbetsplatsspråk?
Ja, arbetsplatslingo, sånt där som vi inte har i hemmet kanske, men som vi möter på arbetsplatsen.
Ja, just det. Och visst kan det uppkomma en del som egna små uttryck och ord på arbetsplatser?
Ja, men det hör ju till i den typen av verksamhet som är arbetsplats. Att man vet varför man är där som regel. Man träffar samma människor varje dag i princip. Man hittar snabba sätt att uttrycka saker som kanske skulle behöva mycket långa utläggningar annars. Man förkortar ord. Kanske bara platsbesparande skäl eller tidsbesparande skäl. Men också för att visa att vi är vana vid att ha med varandra att göra.
Just det.
Och vi är en grupp.
Mm.
Så vi förstår varandras språk.
Ett gruppspråk.
Ja, det gör man ju oftast inte medvetet. Men det är ju någonting som grupper gör.
Ja.
Senaste språket. Annan vetenskap nu. Och det handlar om en hemlighetsfull fisk.
De var väldigt pigga de här rackarna idag.
Ja, verkligen. Det plaskar väldigt mycket här.
Våren är aspens tid. Det är då de simmar upp i åar för att leka. Men i vilka åar leker de? Och var håller de till annars?
Det är en ny liten doldis i fiskvärlden kan man säga. Det har inte forskat så mycket på aspen.
Nu pågår ett arbete som ska kasta ljus över deras hemliga liv. Det här är Vetenskapsradion i P1. Jag heter Filip Varenius. Ja, trots att aspen är Sveriges största karpfisk vet vi relativt lite om var de håller till någonstans. Men nu pågår ett samarbete mellan regioner, kommuner, Upplandsstiftelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där man märker aspar för att få en bättre bild av deras rörelsemönster i och kring Mälaren. En av metoderna är att ge dem små chip för att se var de leker och om de återvänder till samma plats år efter år. Jag följde med en morgon i mitten på april för att se på när asparna skulle märkas. Solen har precis börjat värma inne i centrala Uppsala. Morgonrusningen blandas med bruset från Fyrisån som faller från Islandsfallet. Vid en fisktrappa vid Islandsfallet står Johan Persson och Per Stolpe från Upplandsstiftelsen. Idag ser det ut att bli goda förutsättningar för att kunna fånga och märka asp. De har tidigare under morgonen lagt ut en ryscha framför utgången på fisktrappan och håller nu på att vittja den.
Jag tror att du får slakta ordentligt så får du lyfta den ändå. Ja.
Men vad är egentligen en asp? Jo, det är som sagt en karpfisk, släkt med mörten och braxen, och är karaktäristisk med sitt tydliga underbett. Och så kan de bli rätt så stora, berättar Johan Persson.
Ja, men kan bli uppemot 10 kilo och ungefär en meter lång. Så att det är en ganska rejäl stor fisk. Och skillnaden mot släktingarna, braxen och mört är ju att den är en rovfisk. Och det är därför den blir så stor. Så att väldigt fort så går den över på fiskdiet.
Den delar namn med trädet asp. Och det tros att fisken har fått sitt namn efter just trädet. Det skulle då ha att göra med att trädets grågröna bark liknar fiskens fjäll i färgen. Johan och Per lyfter försiktigt upp ryschan för att se om de har fått någon fångst. Och det har de, med besked. Hela 12 aspar med den där grågröna färgen och lite röda fläckar strödda över kroppen.
Fjällen glittrar i morgonljuset. Först ska fiskarna vägas och mätas.
Ja, ja, då är vi på. Den är blöt.
Då ska jag ta och nollställa vågen här.
Johan förbereder med att plocka upp en stor väska, blöta den och ställa vågen.
Då var det gjort. Kan du komma med en fisk från sumpen, Per? Ja.
Per tar upp en extra stor asp.
Där
kom den.
Där är en rejäl fisk. Ser ut att vara en hona.
Just det, hur ser man skillnad på han och hona?
Jag ska kolla alldeles här. 5,90, det är faktiskt dagens största och säsongens största tillika.
Jo,
om man känner försiktigt på gässan här så känner man att den är ju helt slät och det är en typisk hona.
Ja, pannan är slät. Hos hanen skulle pannan istället ha varit lite sträv mot vingertopparna.
Nu när den inte har lekt så är det ju väldigt tydligt att den här är full med rom. Ska ta en länk på den här också. Det här är ju en otroligt magnifik fisk. Som är prick 80 cm lång.
Det är också så längdrekord, ja.
Ja, det är det för i år. Då ska vi kolla, då har jag en handavläsare. Så ska vi se om vi har märkt den här fisken tidigare. Nej, det hade vi inte. Det är det som är finessen med den här typen av märkningar med passiva sändare, att vi när vi fångar dem igen, antingen om vi fångar dem själva och kan köra med handavläsare eller om de passerar någon av våra antenner, så kan vi ju få uppgift om precis vilken individ det är. Så vi vet ju att den här fisken då till exempel kanske vi märkte för 3 år sedan och då var den si och så lång. Så vi får ju liksom uppgifter om både hur de tillväxer i längd och i vikt. Men den här var inte märkt, så att då ska vi skjuta in ett litet stift.
Jag vänder på den du då. Så du kommer på.
Johan plockar upp stiftet, stort som ett riskorn. Den har en unik kod som är lite som ett personnummer för fisken. Han skjuter in den i den nedre delen av buken.
Prick, säger det. Gjort på nolltid. Och så läser jag av här. Den heter, här har vi en ny serie som heter FA73.
Processen går snabbt och de har även fått tillbaka en stor andel av fiskarna de märkt. När allt är klart släpps aspen tillbaks ut i fyrisåningen. Den simmar nu iväg på jakt efter en bra plats att lägga sina ägg. Trots läget mitt i stan tycker aspen om att leka här. Liksom laxfiskar vill aspen ha grunt och strömt vatten för sin lek. Men själva leken är väldigt annorlunda.
Ja, till skillnad från till exempel laxöring som gräver ner rommen. De viftar ju med skärten och får ner rommen under gruset så att det ligger skyddat. Aspen har inte alls det beteendet, utan honan och hannen är bredvid varann i fria vattenmassan och släpper mjölk och rom samtidigt. Och när rommen och mjölken blandas så blir den jätteklibbig. Så att när romkornen driver ner och till slut fastnar på något underlag, det kan vara en sten eller en gren eller mossa eller till och med en cykel, så fastnar det. Så att det blir superklibbig rom och den fastnar och så sitter den där till dess att fisken kläcks då.
Här i Uppsalaområdet är mellan 15 och 25 april den absolut bästa tiden för leken. Och det verkar som att dagarnas längd visar när det är dags att simma upp och leka.
Alltså det vi tror är ju att dagslängden är väldigt viktig. Får vi samma temperaturförhållanden i mars som i mitten på mars som i mitten på april, så triggar inte det igång någon lek, utan de väntar till det har blivit ungefär lagom tid på året. Och sen är det ju solklart så att stigande temperaturer drar igång lekaktiviteten.
Hur räknar du till, Johan?
3,56.
Snille på matte. Ja. Det är det man är när man har räknat rätt.
Man är ju universitetsutbildad.
Ja.
hona.
Märkningen av asperna visar att fiskarna återvänder till samma lekplatser år efter år.
Genom att märka fisk på det sättet så kunde vi konstatera att merparten av fisken går tillbaka till samma lekplats år efter år. Vilket ju är inte jätteovanligt i fisksammanhang, utan det finns något som kallas för ett homing-beteende. Alltså att de går tillbaka till en plats där de är födda. Men det var ju en väldigt viktig upptäckt.
Han var också en fin pjäs. 4,74.
Ja.
Hona.
När leken är klar och äggen är lagda på någon sten eller en gammal cykel, vart tar fiskarna vägen då? SLU har sedan 4 år tillbaka också märkt aspar för att ta reda på hur de rör sig i Mälaren under resten av året. Jag tog och pratade med Daniel Palm, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU Umeå.
Det vi vill studera är ju att se vilka delområden av Mälaren som respektive lekpopulation nyttjar då. För vi vet idag inte om asparna som reproducerar sig i vattendragen som rinner in i, ska man säga, Uppsalaområdet, om de asparna nyttjar de hela Mälaren, både östra och västra, eller är de huvudsak lokaliserade till östra delen av Mälaren. Och likaså då asparna som reproducerar sig i Svartån, Västerås, Sagån, Kolbäcksån, nyttjar de huvudsakligen västra delen av Mälaren eller rör de sig också längre österut. Då är det en sändare som är ungefär stor som ett halvt lillfinger, kan man säga. En plastkapsel då, som innehåller ett batteri och ändå en sändarenhet.
De gör ett litet snitt i buken där de lägger in sändaren och syr sedan igen. Under processen är fisken sövd och väcks upp efter operationen. De kollar så att fisken är okej och ger den tid att återhämta sig innan den släpps tillbaka ut i vattnet. Denna märkning används på andra fiskarter och de har alla betett sig som vanligt igen något dygn efter märkningen. Sändarna kan även registrera på vilket vattendjup som asp håller till i och vad det är för vattentemperatur.
Och sen ger de här sändarna också oss information om vilka temperaturer som de här asparna nyttjar när de är ute i Mälaren. Då undviker de varma temperaturer eller uppsöker de kyligt vatten. Sen får vi också information om vilka djup de nyttjar av i Mälaren då. Vad ska man säga, uppträder ofta väldigt nära ytan eller de håller sig djupare ner i vattenkolumnen. Och tillsammans med det här kopplar vi det också till fiskarnas aktivitet som vi också får information på då. När de vilar och när de jagar. På det sättet då får vi en bättre förståelse av asparna, hur de beter sig, vilka krav de har på sin miljö och hur det här då kan förändras. Givet då att vi får en förändrad temperaturbild i Mälaren då, redan idag men även då framöver.
Resultaten de fått hittills visar att de både rör sig snabbt och långt.
Men de resultaten vi har sett då när vi började jobba med de här asparna i Fyrisån och Örsån och en ån som rinner då in i Mälaren vid Uppsala trakten, det är ju att de här rör sig väldigt långt och ut i huvudmälan. Och det var väl någonting man hade lite gissningar om förut. Men man trodde kanske att aspen huvudsak höll sig i närområdet till där den leker då. Men våra studier visar att stort sett alla aspar, när de har avslutat sin lek, så vandrar de väldigt fort ut i huvudmälan. Och asparna då från Uppsala vattendragen då, de har vi sett att de utnyttjar i stort sett hela östra Mälaren, kan man säga. Och vi har några enstaka individer då som har rört sig betydligt längre västerut då. Men det här som sagt är en pågående projekt och allt eftersom vi utökar märkningen och får en bättre upplösning av Mälaren så tror jag att vi kommer få en bättre bild av hur det här ser ut i sin helhet. Då. Och på sista åren har vi då inkluderat aspar som vi har märkt i de västra biflödena. Då. Och de kommer ge oss mer information om hur den gruppen av fiskar rör sig då.
Informationen om hur aspen lever är värdefull, speciellt då aspen under många år varit missgynnad. De senaste 50 åren har aspen minskat i antal och finns i ett begränsat utbredningsområde i Mälaren, Hjälmaren och Värnen. Orsaken är bland annat att vi har förstört lekplatser eller blockerat vägarna dit. Det som gör aspen särskilt känslig är att den leker först efter ett antal år.
Det här är ju en fiskart som blir väldigt gammal. Och för att en asp ska kunna göra det den ska göra i livet, kläckas, växa upp och utvecklas till en könsmogen individ och kunna bidra till nästa generation, så måste den få leva under många, många år. Det finns ju en uppfattning generellt i samhället att fiskar är ganska kortlivade och lever bara ett antal år och korta generationstider. Men vi har många fiskarter i landet som blir väldigt gamla, och den data vi har hittills visar att vi har aspar som simmar runt i Mälaren som är uppåt 30 år gamla då, och fortfarande har då spelar en viktig roll för de kommande generationerna. Så att de här individerna behöver ju undgå faror, undgå mänsklig störning under väldigt lång tid för att de här populationerna ska kunna bestå.
Här i Fyrisån var det bara ett tiotal år sedan som asparna inte lekte in i staden, säger Johan Persson på Upplandsstiftelsen.
Nej, det stämmer. Vi har ju haft ett fall i Uppsala som har förhindrat fiskvandring i över 150 år. Och därför har ju Uppsala kommun byggt en fiskväg som funkar jättebra. Och nu går det upp massor med fisk, inte bara asp utan även andra arter som abborre, gädda, mört, braxen och så vidare.
Och hur snabbt gick det innan aspen började komma upp där igen och leka?
Ja, vi var ju alltså ganska säkra på att det inte skulle komma någon asp av sig självt, utan vi hade ju tänkt att vi skulle flytta befruktad rom som sitter på stenar eller grenar eller mossor. Men det visade sig att aspen gick upp direkt. Och det kunde vi konstatera genom att samla in rom i centrala Uppsala på strömsträckorna och skicka på DNA-analys. Så att den återetablerar sig själv i centrala Uppsala, vilket är helt fantastiskt.
Fisktrappor är bara en åtgärd som gjort att det nu går bättre för aspen och som ökar i antal, berättar Daniel Palm på SLU.
Nu med ökad kunskap och framförallt då att vi har ett större intresse och många olika typer av restaureringsprojekt som rullar då, med att återställa möjligheter för asparna att vandra förbi hinder. På återställning av våtmarker så ser vi en positiv utveckling, och vi ser inte att det är bestånd som försvinner. Utan att den personal som är ute och inventerar om asparna har lekt på olika lekplatser då ser jag att det kontinuerligt läggs ny rom på dem år efter år. Då. Så att, även om vi inte har hårda data på exakt hur populationen växer, så är ändå vi har en känsla av att det går bra. Men en sån utveckling kan ju snabbt förändras om vi börjar utnyttja landskapet på annat sätt. Eller att vi får en drastiskt förändrad avrinningssituation, eller att temperaturerna i vattendragen stiger ännu mer än vad de har gjort hittills.
Nu håller Daniel Palm och SLU på att studera om det kan finnas olika populationer av asp i Mälaren.
Och där ser vi att populationerna i östra Mälaren är väldigt olika de i västra Mälaren. Så det finns en tydlig populationsstruktur, och det visar också att de här asparna är väldigt trogna sitt hemmavatten, att de simmar tillbaka och reproducerar sig i vattendragen där de en gång kläcktes som yngel. Precis som mönstren vi ser hos till exempel öring och lax. Då.
Han menar att det här är intressant kunskap, eftersom det ytterligare pekar på att beteendet att återvända till samma vattendrag som de föddes är mer utbredd hos fiskar än vi tidigare trott.
Men sen är det också viktigt att förstå att i och med att de här fiskarna är knutna till sina hemmavatten så blir det väldigt viktigt hur man sköter de vattendragen, hur man skyddar dem mot ingrepp eller hur man återställer dem och så vidare. För gynnar man ett vattendrag där aspen leker, så gynnar man den populationen specifikt och inte asparna generellt. utan det är specifika enheter, populationsenheter man jobbar med.
Hona.
Hona.
Och den är prick 70.
70.
Vid Fyrisån har Johan Persson, Per Stolpe från Upplandsstiftelsen, märkt, vägt och mätt sin sista asp för den här morgonen.
Fredrik Anders 61. Då släpper vi tillbaka den här.
Ja, 61.
Jaha, bra där. Det där gjorde vi bra tycker jag.
Vi får se hur många nya aspar som kommer upp här nästa år. Producent var Lars Broström. Jag heter Filip Varenius.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Kajsa Reike ska vi lyssna till nu. Hon är skådespelare och pedagog. Och här är hennes tankar för dagen.
Min vän berättar för mig om de år då hon aldrig hade råd. De år då hon räknade varenda krona. De år då hon nästan aldrig kunde unna sig. Om hon gjorde ett undantag, om hon tillät sig något utöver det nödvändiga, då fick hon räkna kronorna, både före och efter. Och det där att alltid behöva säga, tyvärr, vi har inte råd. Att inte kunna göra det där som andra tycktes göra, inga storslagna saker men lite guldkant på tillvaron. Och att inte kunna säga ja till barnet. Och känslan av att det syntes utanpå. En svag doft av ynklighet. Hon har inte råd. De har inte råd. Hon berättar också om minnen från uppväxten. Samma sak där. Känslan av att den knappa ekonomin gjorde henne annorlunda. Lite sämre på något vis. Ingen sa något, men hon visste. Hon var inte riktigt som de andra, de som hade. De som hade stugor, båtar, stora hus och allt vad det nu var. Allt det som hon och hennes familj inte hade. De hade annat. Annat som var oändligt värdefullt. De hade verkligen varann. Kärlek, kreativitet, en obändig förmåga att göra saker av nästan ingenting. Och de hade fantasin. Den outtröttliga och outsinliga. Men ändå kände hon ett slags utanförskap. Inför de som hade riktiga saker som hon tänkte ibland. Hon minns också den eviga längtan att slippa ha kontroll över pengarna. När barnet så kom blev det extra påtagligt igen. Den där längtan efter att få vara fri. Att slippa oron och det eviga räknandet. Naivt på ett sätt tänker hon nu, men är det för knapert så finns det ingen frihet. Hur fri man än är i tanken. Min vän sitter på ett fik den här dagen. Nu i väl vuxen ålder har hon råd. Nu kan hon unna sig. Det är skolavslutning. För andras barn, inte hennes. Hennes barn är sedan länge vuxen och oroar sig nästan aldrig för ekonomin. Hon har så hon klarar sig gott. Den här dagen är en sån där typisk svensk sommardag. Kylig och lite varm ändå. Och naturen är klädd i skira nyanser av grönt. In på kaféet kommer en kvinna och en ung flicka. En mamma och en dotter. De är lite fnissiga och stannar länge framför disken och tittar på alla godsaker som finns där. Min vän ser det direkt. De har inte råd. De har inte råd egentligen. De är finklädda men kläderna är inte nya. Och de ser sig lite osäkert omkring i lokalen. Som om de är oroliga att vi ska förstå varför de måste välja så noga. Flickan bestämmer sig till slut för en kaka och en liten dricka och mamman tar bara en kopp kaffe. De sätter sig vid ett av borden och pratar mjukt med varann. Det är ju en stor dag idag. Sommarlovet börjar. Flickan tar små, små tuggor av kakan. När min vän berättar det här känner jag hur tårarna bränner bakom ögonlocken. För också jag vet och minns.
Kajsa Reike och hennes tankar för dagen. Så klockan blivit 8:55 och det betyder det här är P1.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Partierna i regeringen har blivit mindre populära. Det visar nya siffror från statistikmyndigheten SCB. Om det hade varit riksdagsval i maj så hade regeringspartierna och Sverigedemokraterna tillsammans fått 42,5% av rösterna. Medan Socialdemokraterna och de andra partierna utanför regeringen hade fått drygt 55% tillsammans. De två partierna Kristdemokraterna och Liberalerna hade fått så lite röster att de inte skulle ha fått vara med i riksdagen. Delar av Slussen i Stockholm börjar nu bli klara. Under nationaldagen, alltså imorgon, ska det nya torget in till Slussen invigas.
Det här har vi hållit på med länge. Kostar mycket pengar.
Det säger socialdemokraten Karin Vandgård. Hon är finansborgarråd i Stockholm. Slussen började byggas om för 9 år sedan och det har varit krångligt länge att ta sig förbi området runt Slussen. Men nu äntligen invigs det nya stora torget vid Slussen. Polisen och Stockholms stad är oroliga att det kommer bli stökigt i samband med invigningen.
För den som vill dricka en öl så finns det gott om restauranger i närheten. Men just det offentliga rummet är verkligen till för alla. Och då ser vi gärna att här ska man kunna umgås, gärna utan alkohol.
Helt klart kommer bygget av Slussen vara om 3 år. Men Södermalmstorg är nu klart för alla att besöka.
Nu vill vi verkligen att stockholmarna tar sig hit aktivt och också är här. Så nu är det allmänhetens torg från fredag.
Intervjun gjordes av P4 Stockholm. Klartexts reporter var Malin Haag. Att vara nära hästar kan göra att man mår bra. Så tänker föreningen Länninge Hästkraft i Bollnäs. Därför startar de nu en verksamhet för barn med särskilda behov.
Hästen når ju in i oss på ett väldigt speciellt sätt. Och där kan ju stärka självkänslan hos särskilt de kanske som inte kommer ut så mycket.
Det säger Eva-Lotta Berg. Hon är ordförande i den här nystartade föreningen. Föreningen vänder sig speciellt till barn med diagnoser och som behöver extra trygghet och lugn.
Det kan handla om till exempel NPF-diagnoser, ADHD, autism, där man kan behöva det lilla sammanhanget och den trygga platsen och miljön.
Det är bra att Länningestallet är litet, säger Majsan Jonsson. Hon har jobbat som ridlärare förut.
Det lilla stallet gör att barn som inte vill vara i stora grupper känner sig mycket tryggare. De blir sedda på ett helt annat sätt. Man ger en helt annan tid.
Eva-Lotta berättar att hästar kan hjälpa barn och unga att må bra.
En grej är att det stärker självkänslan. Att jag kan behärska ett sånt stort djur. Ja, det är spännande med vilken effekt det har.
P4 Gävleborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Kalle Hedlund. Nu är det många som slutar skolan och tar studenten. Det brukar man fira genom att gå på bal.
Eleverna på den anpassade gymnasieskolan på Västermalm i Sundsvall hade sin bal nyss. P4 Västernorrlands reporter träffade eleverna Nathalie och Astrid strax innan balen och de berättade vad de mest såg fram emot under kvällen.
Dansa.
Dansa.
Brukar ni dansa ensam då eller tillsammans med någon?
Tillsammans.
Och hur många baler har ni gått på?
Det är min tredje nu, så jag har gått 2 förut.
Ja.
Och där är min första.
Klär man upp sig på något sätt?
Ja, man fick ta på sig olika kläder man ska dansa.
Ja. Har ni några speciella kläder ni ska på er?
Ja, jag ska ha skjorta på mig.
Skjorta?
Jag ska ha klänning.
Och slips.
Och slips också?
Ja.
Fint ska det vara på bal.
Ja. Ja. Vi kommer dansa hela kvällen.
Dansa hela kvällen. Få sköna skor på er.
Ja.
Vi dansar med mig.
Men vad hoppas ni att det spelas för musik då?
Favoritmusik.
Vad sa du?
Favoritmusik.
Favoritmusik!
Men vad är favoritmusiken då?
Den här som jag sjungde idag.
Norrsken.
Ja.
Ja.
Det kommer asroligt.
Reporter var Nanny Lögdal på P4 Västernorrland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig helg.
Här är Ekot. När rättegången mot den svenska IS-terroristen Osama Krejen fortsatte i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt idag så var det en propagandafilm som stod i åklagarnas fokus. Filmen visar IS brutala mord på den jordanske pilot som rättegången gäller och åklagarna hävdar att Osama Krejen medverkar.
فما إن أعلن عن حلف دولي لوقف امتداد دولة الخلافة كانت الأردن من السباقين.
I filmen som började spridas under 2015 smutskastas den dåvarande USA-ledda koalitionen mot IS, i synnerhet Jordanien. I filmen uppmanar IS att söka upp och döda fler jordanska stridspiloter. Den värsta delen av filmen där den jordanske piloten Mu'attal Kassasbe bränns till döds i en metallbur, den har enbart rätten och inte åhörarna fått se. Enligt åklagaren Henrik Olin visar filmen att både terroristbrott och grov krigsförbrytelse har begåtts.
I och med den förödmjukade och nedsättande behandlingen av målsäganden som liksom fortsätter i och med spridningen och reaktionerna på den här filmen.
Osama Krayem är redan dömd för terroristbrott i både Paris och Belgien. Osama Krayem har tidigare erkänt att han var på plats när piloten brändes till döds, men nekar till att han haft en aktiv roll.
Reporter Margareta Svensson. Israels militär uppmanar boende i delar av Libanons huvudstad Beirut södra områden att lämna sina hem. I samband med uppmaningen så kom också en varning om att boende befann sig nära terrororganisationen Hezbollahs fästen. Liknande uppmaningar har tidigare ofta följts av israeliska militära attacker. Det har snart gått en månad sedan Leo den 14:e valdes till påve av den mytomspunna konklaven och blev ledare för världens 1,4 miljarder katoliker. Nu berättar Sveriges kardinal Anders Arborelius det han kan om vad som skedde bakom de stängda dörrarna.
Det var god atmosfär och det var inte så där gravallvarligt. Emellanåt talade man vid måltiden och lite i korridorerna. Men vad som förvånade mig under hela skenet var att det talade så lite om tänkbara kandidater. Man talade mer i allmänhet om kyrkans situation och vad man skulle göra i framtiden. Men väldigt diskret och det var liksom ingen som lobbade för sig.
Den starkaste bilden Anders Arborelius minns från konklaven var när de alla kardinalerna förstod vem utav dem som var menad att bli nästa påve.
Det är ett mycket märkligt skeende och man kan helt inte förklara det mänskligt, men vi tror att det är den helige ande som leder kyrkan, men att det då plötsligt blev klart det är han som vi måste välja.
Reporter Linda Shanwell. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Vad händer om internet släcks ned? Det funderar vi över alldeles strax i en återutsändning från i förmiddags. Efter det här.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
De flesta av oss använder internet varenda dag. Vi tänker inte så mycket på det. Men vad skulle hända om internet försvann? I kommunen där jag bor eller i hela Sverige och var borta i några timmar eller i en vecka. Hur skulle vi klara oss i vardagen? Hur skulle samhället fungera? Och hur stor är egentligen risken att det händer? Det ska vi försöka reda ut idag. Det här är Förmiddag med mig, Lolo Kolmar. Välkommen Måns Jonasson. Du är expert på Internetstiftelsen.
Tack så mycket.
Ni ansvarar ju bland annat, vad jag förstått, för internets svenska toppdomän. Alltså den här domänen som slutar med .se.
Mm. Det stämmer. Alla domäner som man ser där ute som slutar på .se, de administreras av oss på Internetstiftelsen. Och för det tar vi lite betalt. Och
okay.
För de pengarna så försöker vi göra så mycket gott som möjligt för internet i Sverige. Så vi är en icke-vinstdrivande, oberoende privatstiftelse.
Men alltså, hur medveten tycker du att vi som allmänhet är då, om hur mycket internet påverkar oss i vardagen, betyder i vardagen?
Ja, men jag tror att många tar nog numera i Sverige internet väldigt för givet. Mm. Vi har en rapport som heter Svenskarna och internet där vi frågar svenskarna om deras attityder till nätet. Och den gjordes första gången år 2000, så den har fyllt 25 år. Och jag gick tillbaka och tittade på första rapporten då 2000. Det var första gången som hälften av svenskarna ens hade provat internet.
Oj.
Och på 25 år nu så är det över 95% av svenskarna som använder internet och nästan alla gör det varje dag. Så det har ju gått väldigt, väldigt fort. Men samtidigt så är vi ett av världens mest digitaliserade länder och det tror jag gör att många bara tänker inte ens på att internet funkar och finns, utan det bara är där.
Och jag ska också säga välkommen till dig, Mattias Svan. Du är samhällsvetare och du är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Hej, hej.
Hej. Om du jämför dem med andra länder, hur beroende är vi i Sverige av nätet?
Mycket beroende, precis som man säger, att vi tar det för givet i vardagen. Det ska fungera, det bara finns där och vi funderar inte närmare på det. Och det har många olika lager och många olika system i vardagens infrastrukturer som vi bara tänker på. Det finns där som vatten och elektricitet.
I förra veckan då presenterade regeringen Sveriges digitaliseringsstrategi som ska gälla de närmsta 5 åren. Då ska internet göra livet ännu enklare för oss, både som privatpersoner och som företagare. Och bland annat så ska det skapas en sorts medborgarapp. Där vi ska kunna få kontakt med alla myndigheter på en gång. Eller på ett ställe i alla fall. Vi ska kunna nå barnavårdscentralen, vi ska kunna nå hemtjänsten i den här appen. Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Är det här väldigt bra eller är det läskigt?
Både och kanske. Jag tycker att det är en bra idé. Alltså, det är väl jättebra om alla medborgare enkelt vet hur de kan komma i kontakt med samhällets tjänster. För att idag kan det se väldigt olika ut och vara ganska svårt att veta. Jag kan bara gå till mig själv att så fort jag ska göra någonting som jag inte har gjort förut, då måste jag börja med att söka och googla hur gör man egentligen för att söka bygglov i den här kommunen. Eller hur gör man egentligen för att söka barnomsorg där och så. Mm. Det är klart att det vore smidigt om det fanns en ingång till alla samhällets tjänster. Men det blir ju också rätt sårbart då såklart. När den slutar funka, vilket den garanterat kommer göra någon gång då blir det väldigt, väldigt sårbart.
Och kommer den att krascha så?
Ja, men det törs jag faktiskt gå ut på en gren och lova att det kommer den att göra. För det finns i princip inga tjänster som aldrig går ner. Förhoppningsvis går de ner sällan och kort tid. Men då och då kommer den att sluta funka av olika skäl. Och då blir det ju jobbigt.
Okej. Jag tänkte att vi skulle testa ett litet tankeexperiment. Om man säger så här, internet ligger helt nere i kommunen där jag bor. Måns Jonasson, vad märker jag
allra först?
Ja, men om du är som jag så märker du direkt att det slutar låta hemma. Jag har alltid musik på som jag strömmar från internet eller lyssnar på radio över internet. Och den kopplingen går ju ner på en gång om internet går ner.
Just det.
Och är du
det
också
kanske som... inte så farligt.
Ändå. Nej, men är du också som jag så tänker du inte så snabbt utan du går till datorn och försöker kolla vad som är fel. Och så funkar inte det, för internet funkar inte. Och sen kommer du på att du ska liksom titta på någonting på nätet och det går inte heller. Så att vi blir ganska handikappade ganska snabbt med mycket av det vi har vant oss vid att göra. Men i ditt hem så märks nog inte så mycket direkt i alla fall, inte första dagen.
Okej. Säg att det har gått 3 dagar, vad märker jag då?
Man kan väl säga att vi kan börja med att tänka bort allting som har med en smarttelefon att göra. Allting som sker på en app. Så vi kan ju tänka bort banker, bank-ID, allt sådant. Och efter ett par dagar så kan man ju börja fundera på lokala ICA-affären, leveranser av färskvaror. De vet ju inte vad de ska leverera och till vem och när.
Så att jag kan inte köpa mat alltså?
Ja, och till 99% så är ju alla pengar digitala idag och alla banktransaktioner och betalningstransaktioner. Du ska köpa 2 liter mjölk på lokala affären på hörnet. Blipp. Men det fungerar ju inte. Och visst, kontanter finns ju fortfarande, men...
För jag har ju sparat mina kontanter, för jag har ju läst i den här broschyren om krisen eller kriget kommer. Så jag har bunkrat upp med lite olika valörer och sådär. Och så går jag till butiken och så säger att nu har jag varit duktig.
Det är jättebra. Och sen är det en fråga om fungerar banken eller fungerar butikens kassasystem.